Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Laporte Gordon. Och som vanligt så står jag på Parea Workspace i Mölnlycke, en kreativ miljö för kreativa företagare. Idag, mina vänner, så har jag en riktig champion med mig som har varit runt i många olika yrken. Han har lagt sitt fokus i servicevärlden. Men han var också cirka 7 år så jobbade han som chef inom mäkleriet och kan otroligt mycket i det spåret. Men han har också en av de största poddarna i det spåret också. Så det här kommer bli ett blytungt avsnitt med en riktigt, riktigt bra kille. Så Tobias, varmt välkommen till podden.
Ja, men tack så mycket. Vilken fantastisk intro. Jag känner mig väldigt, väldigt välkommen här. Vilken energi du har. Vi ska se hur det går med en göteborgare och en värmlänning här nu.
Ja, du ser om de i Stockholm ens fattar något efter idag. Så är du från Stockholm, det går att få det här transkriberat.
Exakt så.
Ja, precis. Det finns en vi kanske ska börja med en sån här Stockholmsversion. Så här, varmt, varmt välkomna grabbar till.
Du kan det också, du ser.
Ja, du, ungefär där det tar stopp. Du, Tobbe, vi har ju... sprungit om varandra och lärt känna varandra digitalt, så här klassiskt återigen, och sen träffas vi ju, har vi ju sprungit på varandra på lite event och så, och jag sa det ju det innan vi körde igång här, att vi klickar lite direkt och det kändes gött från början, och nu har jag ju fått se hur du har liksom verkligen accelererat. Jag tänker vi kommer till det. Men innan då Tobias Green, var lite kort om din bakgrund. Alltså folk vet vem du är.
Ja, först och främst ska jag väl säga att jag är pappa till 2 fantastiska döttrar. Ebba och Elise som är 4 och 8. Och det är vad jag är first and foremost. Är jag pappa. Och sen så är jag också då sambo. Inte gift än, men förlovad till Elin. Och hon är ju dessutom mäklare. Så jag har fått coacha henne under hennes uppstart. Så jag är pappa och sambo först och främst. Och sen är jag entreprenör, kan man säga. Och det är väl den stora passionen som vi delar. Du och det här med att starta och driva företag.
Just
att, men jag har ju en bakgrund då inom mäklarbranschen, precis som du beskrev. Det är jag under 7 år var franchisetagare och drev en av Sveriges största mäklarkontor.
Grymt.
Så det satte ju liksom grunden för mig både med service och sälj och ledarskap. Jag fick lära mig väldigt, väldigt mycket där, och det var utan den skolan så att säga, så hade jag inte kunnat starta och driva det här bolaget som jag gör idag. Sen har jag en bakgrund inom, jag har varit butikschef och jag har jobbat faktiskt som behandlingsassistent under... blir det 8 år, så jag har jobbat med människor på olika sätt. Mycket psykologi, och det är ju sälj, du vet. Ja. Sen har jag jobbat som ordningsvakt också. Så att jag har fått träna mitt tålamod både i krogmiljö och i sjukhusmiljö. Så jag har många så här, mycket i bagaget på ett positivt sätt.
Ja, men det är grymt. Ja, men det syntes ju på det. Jag kommer ihåg när vi såg, så tänkte jag, stabil grann, men jag.
Ja, exakt.
Alltid det här. Nej, men det är ju skämt åsido, för att gå för långt bak i tiden då. De här 7 åren inom mäklaryrket är ju ett yrke som lockar otroligt många. Det har fått antagligen, skulle jag kunna tippa, ett väldigt uppsving på grund av alla de här serierna som har varit på tv och liksom allt det här. Och jag är lite nyfiken på att liksom dyka in i det. För jag tror att det är väldigt många som är nyfikna på att starta liksom en mäklarverksamhet. Ge sig in i det här promised land. Och jag tänker att det är få som vet både the ups and the downs på den nivån som du gör. Så att jag tror att det här kan bli riktigt, riktigt spännande. De här 7 åren... Om du bara övergripande lite så här, vad tar du med dig, eller vad är dina reflektioner bara överlag på de här 7 åren?
Tänker du mäklarbranschen specifikt då så, eller?
Ja, exakt. Alltså så. Ja. För det har ju hänt rätt mycket i världen, och det har varit räntor och ditt. Alltså det är ju hela tiden någonting sånt.
Ja.
Bara generellt, vi börjar någonstans.
Det finns en del förutfattade meningar som man kan höra om mäklare, om att de sprätter champagnekorkar och tjänar massa pengar och glider runt i fina bilar och fina kläder.
Ja.
Självklart finns det sånt också, men det jag kan säga så här, för att verkligen ta mäklarbranschen någonstans i försvar, så det är hårt, jävligt hårt arbetande människor. De här människorna, mäklarna framförallt, men även administratörer och ledare, de jobbar sjukt mycket. De är som vilka entreprenörer som helst. De jobbar tidiga morgnar och sena kvällar, och de jobbar helger, och de, De är engagerade och passionerade över sitt jobb. Så det kan vi första vi liksom kan sopa bort här och säga att det är inga guld och gröna skogar, utan du kommer få jobba hårt för det.
Just det.
Och precis samma sak som när man startar ett nytt företag, när man startar sin mäklarkarriär, så startar du uppförsbacke. Och du kommer få trampa ganska hårt innan du liksom kommer över där du känner att det blir rätt trevligt. Så du kommer få jobba hårt med din införsäljning, precis som alla andra. Boka möten, gå på möten, plocka in möten. Det tar tid innan du säljer och får någon form av, vad ska vi säga, återkommande kundbas. Så hårt arbetande människor, men de är också fantastiskt extroverta och glada och roliga att ha att göra med. Många av dem är framåt och positiva och glada.
Men vad skulle du då säga är, för det är ju ett utomstående perspektiv som du beskriver, yeah, då, och det är förmodligen väldigt mitt i prick.
Yeah.
Så, men utifrån, vad finns det då för förutfattade meningar från de som ofta söker sig till mäkleriet? Vad såg du under de här 7 åren som liksom så här, aha, here we go?
Yeah. Nej, men det är väl som jag säger, unga människor som kommer och tänker att ganska snabbt så kommer jag tjäna pengar och ha mycket att göra, och många människor som hör av sig till mig. Men det kräver betydligt mer insats i tid och energi inledningsvis än vad man tror. Och vi kan prata lite mer om det sen när det gäller min entreprenörsresa också.
Ja.
Jag har varit i Spanien och intervjuat gäng svenska mäklare, och det är lite spännande saker där. Men förutfattade meningar om att det är ganska enkelt att komma igång och sådär. Men du är hårt konkurrensutsatt från början. Och du kommer få jobba hårt. Så att går man in och tror att man inte ska behöva vara en säljare, som vissa säger, och vi ska prata om vad sälja sen, då kommer du få det tufft att lyckas.
Ja.
Mm.
Ja, men det låter. Jag har inte kollat detta som jag säger nu, så det har varit kul att veta om du vet det här. Men jag har ju hört att när man utbildar sig till mäklare, förlåt,
ja,
så pratar man egentligen inte så mycket om just den biten, och framförallt inte om sälj. Nummer 1, stämmer det? Och nummer 2, om det gör det, varför? För det låter ju helt hål i huvudet i så fall.
Ja. Det stämmer till viss del, kan jag säga. Det pratas lite sälj i utbildningarna, men med betoning på lite. Alldeles för lite. Och man kan prata lite psykologi eller lite kundmöten och så, men det man skulle behöva göra det är att hjälpa mäklaren för att se en helhetsbild av hur går en säljprocess till från A till Ö. Vad är det jag som mäklare och säljare behöver ha koll på och bli duktig på, de här olika stegen? Jag brukar dela upp dem i 4 steg. Jag tror att du kommer känna igen dem. Det första är ju attrahera,
ja,
det vill säga skapa kundmöten på något sätt. Hur får jag nya kundmöten? Och då behöver jag kunna vara proaktiv så jag inte sitter i knät på ett företag, utan jag behöver själv kunna driva det här. Nummer 2. Konvertera, det vill säga hur beter jag mig innan, under, efter ett kundmöte för att faktiskt få ett uppdragsavtal. Nummer 3, förmedla. Nu ska jag ju annonsera, marknadsföra, visa, sälja det här. Och då behöver jag kunna förmedla det. Jag behöver också kunna då förhandla med köpare och säljare för att få upp en affär. Och sen det fjärde då, det är ju att jag ska kunna förädla. Det vill säga att jag vill skapa återkommande kunder, ambassadörer av alla de människorna som jag stöter på och gör affärer med. Får de här 4 sakerna i synk, då har du ett hjul som snurrar, en säljprocess. Det är en del av mäkleriet, det finns flera. Men det här, den finns inte så stor förståelse för det här. Och anledningen till att det är så här, tror jag, det är ju för att mäklaryrket i Sverige är extremt komplicerat. Går man utomlands, det räcker ner till Europa, då försvinner ju mycket av den juridiska kompetensen direkt. Det är inte så reglerat, men här ska du ju nästan till vara jurist, och du ska vara pedagog, och du ska vara hantverkare. Du ska liksom kunna allt det här. Och så dessutom ska du vara säljare. Och sen i mitt allt det här så ska du ta hand om dig själv och ett eget mindset också. Det är nu det börjar på att bli tufft.
Just det.
Yeah.
Ja, nej, jag hör dig. Och det är ju klart. Jag menar, först då med den startplattan som du pratar om. Och det finns ju ett ton tankar som väcks med de här 4 grejerna som du nämner. Och framförallt den sista. För det tror jag, precis som i de flesta fallen, där är man ganska kass. Jag kommer tillbaka till det lite, men om vi tittar då på liksom så här, vad skulle du säga är en av de stora lärdomarna från den resan du gjorde under de 7 åren då?
Ja, om jag ska ta det utifrån perspektivet med det jag gör idag, det jag gör idag är att jag föreläser, jag coachar i grupp och one-on-one, och sen då så har jag digitala utbildningar, och största delen av min business är one-on-one coachning. Och en rätt så bra lärdom är ju från den här tiden att jag satt ju då och coachade mina egna medarbetare.
Mm.
Det jag inte förstod då, som jag har sett nu när jag är extern, det är ju att medarbetarna var ju lite i beroendeställning till mig, för jag var deras kontorschef.
Just.
Men jag var ju också lite i beroendeställning till dem. För att om jag pushade dem för hårt eller var för tuff, så var ju risken att de gick över gatan till en konkurrent. Och just den här dynamiken i coachning, att inte våga vara ärlig 100% åt alla lägen, lite omedvetet. Mm. Och när jag sitter där som franchisetagare, så jag coachar dig och 5 minuter senare ska vi sitta i lunchrummet och ha ett samtal om väder och vind. Det kräver rätt mycket hantverksskicklighet. Så generellt sett, om man tittar på hela mäklarbranschen, så skulle man ju behöva lägga mer tid på att lära ledare att vara ledare.
Just det.
Och hur man kan hjälpa människor. Och jag säger inte att jag på något sätt var världens bästa ledare. Även om jag hade möjligheten att vinna årets ledare, så gjorde jag bra saker. Men jag gjorde också misstag som jag lärde mig av. Så att jag tror att det lämnar en del att önska när det gäller själva delen i ledarskapslederna. Men sen får ofta
att det är väldigt lätt att, ursäkta jag hoppar in här då, men liksom, för det är väldigt lätt att man bara fokuserar på det som var de där, vad ska man säga, de bra grejerna. Men de här misstagen som du pratar om, om du skulle plocka en eller två bara för att liksom så här, vad skulle du säga lärde dig någonting? För misstag är ju där för att lära oss.
100%.
Om man lyssnar.
Ja,
lätt att man bara springer på. Men vad skulle det kunna vara?
Ja, största misstaget som jag egentligen gjorde där, det var att jag gjorde antaganden utifrån min egen person. I coachmöten, i ledarrollen, att jag liksom utgick ifrån mitt eget tankesätt. Mm. Istället för att försöka förstå personen jag hade framför mig. Sen om det var en delägare eller en anställd eller någon jag coachade. Just det här att inte gå in med en förutfattad mening, utan ha ett annat förhållningssätt. Jag behöver ta reda på vad är den andra personen tycker, tänker, känner och upplever dem när jag säger så här. Så att det, ett mer liksom coachande förhållningssätt till att utforska saker innan jag går in i lösning.
Just det.
Och min grundläggande personlighet är att jag är väldigt framåt och väldigt driven och snabb, vilket gör att jag ibland har för bråttom.
Mm.
I coachmöten och i mitt ledarskap på olika delar, så det är väl en sån här sak att inte alltid, utan ställa några extra frågor för att se, har jag fattat vad du egentligen är ute efter det, eller är jag helt fel ute? Många gånger är jag antagande rätt, men ibland kan jag vara helt sned.
Och det skulle jag säga till den som lyssnar nu då, det är ju både ur det perspektivet, men det skulle jag ju verkligen säga, ta med det in i varenda säljmöte du är i. För det där är ju verkligen så enkelt att fastna i en förutfattad mening. Framförallt om man är, som du säger, man är lite på tårna, man vill gärna hjälpa till också, för det behöver ju inte vara av ondo, utan det kan ju bara vara att hjärtat springer före till och med, va? Vilket jag med dig garanterat vågar säga att kan ha varit en del av anledningen. Men just det här att verkligen ta med det. Ställ de där extra frågorna. Det är ett otroligt guldtips här mitt i allt bara.
Jag får tillägga en sak som jag tror är viktigt här när vi pratar sälj också. För det har jag märkt i mina säljmöten men också coachmöten. Att ju mer kompetent du blir, desto lättare blir det att ha bråttom.
Mycket sant.
För jag kan ju ha ett coachmöte idag och på 5 minuter så vet jag exakt vad den här mäklaren behöver göra. Men ingen människa gillar en annan människa som säger till dem vad de ska göra.
Nej.
Men om jag kan få det genom min coachning, genom att jag uppmuntrar, jag utmanar, jag utbildar, jag handleder dig till att du själv kommer till insikten att det är det här som jag behöver förändra. Utan att jag har sagt det till dig, då blir det förändring på riktigt. Så det är ju hantverket jag är nu. Hur ska jag få den här personen att komma till den här insikten på ett sätt som gör att den kommer till dem? Och sen att de kan få action tillsammans med mig på något annat sätt.
Ja, det är helt riktigt. Nej, men så är det ju. Ingen vill bli påsåld någonting, men alla vill göra en bra affär. Och har vi bara den liksom grundregeln, ja, men då blir det jävligt bra. Vi kommer till den också, men du tuffade på där. När i tiden är vi nu ungefär?
Ja, när jag har gjort de här 7 åren då är vi ungefär i början på 2023 och då så delar vi på oss. Jag sålde mina aktier och då startade jag det här mäklarboost ungefär kanske i april 2023 i den formen det är nu.
Ja.
Och då körde jag inte renodlat mäklare från början, utan jag tyckte det var kul med lite business överlag, så jag var lite affärsmentor där under några månader och testade lite olika saker, men märkte ganska snabbt att jag var bekväm i den delen som hade med mäklare och hela den delen att göra. Så då nischade jag in mig på hösten där. Och sen då 2024 var jag i princip nästan fullbokad under hela 2024 med one-on-one coachning. Tyckte jag då i alla fall, när jag jämför mot nu. För jag lyckas få till några till. Ja, så nu är jag väl inne på 1,5 år ungefär där jag har varit nischad i den här branschen.
Just det. Och vad är det du då, för du jobbar ju one-to-one och det är mycket mäklare som kommer till det. Vad säger du, vad är liksom de stora grejerna? Varför kommer man till det? Ser du några gemensamma nämnare på det här?
Absolut, jag brukar säga så här. Tittar man över helheten, om man ska generalisera lite, vilket du ber mig göra, så är det tre olika kategorier. Den första kategorin är helt nya mäklare. Eller ganska nya mäklare känner, jag vill komma igång, jag vill känna, och vad är det att komma igång? Är att man vill kunna lönesätta sig, vara kompetent i yrket och känna att det här kan jag livnära mig på, jag tycker att det är kul.
Just det.
De kommer till mig, sen har du kategori nummer två, det är ju mäklare som har jobbat en stund och har kommit igång och känner, fan det här funkar rätt så bra.
Mm.
Men det finns lite mer potential i mig, jag vet att jag skulle kunna omsätta mer, få mer balans i livet, tycker att det var roligare. Jag vill ta nästa steg, men jag har ingen stöd och vägledning som kan ta mig dit.
Ja.
Och så har du den tredje kategorin, då är det erfarna mäklare som har jobbat ganska länge, som efter en stund då, tack vare eller till följd utav skulle jag säga, en tuff marknad som har varit, tappar lite energi, tappar motivation, tappar omsättning och så tappar mindset, så hör de av sig. Så de tre är de mest grundläggande. Sen har jag ju ledare och så vidare, men det är de tre grundläggande mäklartyperna är det som jag stöter på.
Ja, ja. Och när du själv då har gjort den här resan, för det är ju en av de grejerna som märks. Alltså jag träffar mycket människor och
ja.
Någonting som blir väldigt tydligt, det är när en människa har gjort en stor del av resan och själv står och predikar om. För det blir så tydligt från när man märker att det är någon som är inspirerad. Det finns säkert en och annan som kan ha läst en bok och bli jättebra på att lära ut, men det finns ett djup du bara kan lära dig genom erfarenhet, och det vet jag att du har då. Och om vi börjar med den här kategorin då, nystartade. Vad är de klassiska misstagen som en nystartad mäklare många gånger hamnar i då eller upprepar? Vad skulle du säga att det är?
Nej, men det är att de fokuserar lite på fel saker. Vi säger så här, du är en ny mäklare nu, Michel. Du kommer bli utsatt för konkurrens i början mot andra mäklare, eller hur?
Just det.
Du kommer ha ganska svårt att konkurrera på kompetens. Men du kommer kunna konkurrera på relation.
Just det.
Så det jag lär nya mäklare, det är att bygga självförtroende, självkänsla, ha rätt energinivå och gå in och konkurrera med din relationsbyggande del. Och om de går in och vill vara experter fast de inte riktigt är, fake it till you make it, så faller det ganska platt fort. Så det vi vill göra, det är att träna dem på att gå in och vara duktiga relationsbyggare. Göra en bättre behovsanalys, bygga en bättre relation, förstå kunden bättre, ställa kvalitativare frågor. För kunden kommer ta besluten 95% i känsla.
Nej, men 100% så. Det är lite roligt för jag får så mycket flashbacks nu när jag själv var i den här svängen för 1,5 år sedan. Och herregud. Jag var så irriterad emellanåt. Och jag sa väl högt ganska många gånger att nej, men det är för dåligt. Det här, det är inte okej. Liksom. Sen har man ju en arbetsskada som kommer med också.
Yeah.
Men mycket av det du pratar om nu med att bygga relation. Och då tänker jag ju då att också ha som konkurrens. Jag tror att man ska våga förstå att engagemang är också ett konkurrensverktyg idag.
100%.
Därför att det var verkligen någonting som jag då kunde, kanske lite färgad av att jag kommer in med min arbetsskada, höll jag på att säga, i den relationen. Men jag kunde ju lite så här, vad fasen, var lite mer på tårna, vad händer? Jag till och med ringde min mäklare och bara, för det var ju mitt i krisen, jag tänker vi ska fånga den också. Men det var ju mitt i när liksom räntorna steg och allting. Och jag kände ju lite så här, amen, för jag frågade så här, amen, för vi hade haft två eller tre visningar och det kom inte särskilt. Och det här var en av de större i stan. Varpå jag också sålde på en väldigt attraktiv adress då. Och jag köpte inte att det bara kom så lite folk på visningarna. Och då frågade jag till exempel, men hur får du in dem? Vad gör du för att få in dem? Men jag har mejlat och lite sådär. Och du vet, jag fick ju gå ut ur rummet nästan. För jag blev så här, vadå mejlat? Du ska sitta och ringa varje dag liksom. Är det det här du menar? Så jag sa till slut så här, jag bara, du, ge mig listan. Jag kan sitta och ringa så får jag dit folk. Nej, det får du inte. Så här, okej. Men där kan jag ju känna då att upplevde ju inte att det fanns det här engagemanget riktigt. Och nästan lite sådär att jag skulle vara lite tacksam för att de fick göra mitt jobb ungefär. Va? Det, Jag vet inte, har du sett detta jag pratar om? Eller
Nej, men det finns ju i alla branscher, så är det ju att det finns mer och mindre engagerade mäklare och så vidare. Generellt sett skulle jag säga att det som har hänt under de sista åren är ju att hela ledtiderna för alla bostäder som säljs har ju blivit längre. Det tar längre tid att sälja, det är svårare att få in uppdragarna, så man har liksom tuffare, och så är det 100% provisionsbaserat jobb. Vilket gör att du ibland som mäklare, omedvetet i alla fall, kanske då tänker mer kortsiktigt, vart kan jag tjäna pengar, för jag vill också liksom mat på bordet nästa månad. Så att det har väl varit en sån sak som att hantera, hur kan jag hantera x fler affärer till salu samtidigt som jag inte är van med tidigare, för de har gått iväg snabbare.
Ja.
Det är ju en problemställning som har varit de sista åren, för du måste ha fler till salu, annars så kommer du inte kunna livnära dig.
Just det.
Och då behöver man vara systematisk med den här återkopplingen. Hur är jag en proaktiv mäklare som gör att mina mäklare eller mina kunder känner att jag fortfarande är närvarande och engagerad fast jag har mycket till salu?
Just det.
Mm.
Om man tittar då en nystartad mäklare, de första 2 åren, vad skulle du säga liksom så här? Fokusera på det här. Du har varit inne på relationsbygge. Vi har pratat om engagemang. Yeah. Vad är det mer som jag bör liksom så här, dina första 2 år eller 3 år, yeah, det här bör du fokusera på? Är det något mer du skulle vilja kasta in på den?
Ja, men det första är så här, de som inte riktigt lyckas att komma igång i den takten de vill, de har för klen aktivitet. Alltså 100%, och det menar jag utgående samtal, mejl, lappar, alla de här sakerna som driver aktivitet. Ju fler kundmöten du går på under den starten av en karriär, desto snabbare stänger du gapet ifrån att du inte omsätter till du kommer igång. Det är ingen konstig matematik. Sen får du inte vara, du behöver vara duktig på mötena också. Så där är det. Kombinationen av kvantitet och kvalitet kommer att ge dig möjligheten till att stänga gapet och snabbare komma igång. Och jag hade exakt den här diskussionen med min sambo som jag coachade igång i början. För hon utbildade sig, som började förra året i januari. Och hennes första 3 månader så gick hon på 117 kundmöten. Vilket i mäklarbranschen är ganska bra ändå, ska jag säga. De flesta ligger på kanske mellan 10 och 20 i månaden. Hon gjorde några stycken. Dessutom då så lärde jag henne hur man ringer och bokar kundmöten. Och hon var ju socionom innan, så hon hade aldrig haft någon säljerfarenhet överhuvudtaget. Bokade mest kundmöten på Länsförsäkringar och Fastighetsförmedling i Sverige januari, februari, mars och april. Nu kommer vi till problemet. De här 3 månaderna så gick hon på jättemycket möten, bokade jättemycket möten, sålde 2 bostäder, 58 000 ex moms. Första gången som hon bröt ihop och började gråta hemma och sa liksom att ja, det här kommer gå till helvete, jag fixar inte det här. Och jag sa att du har ingenting att vara orolig för. Ja, varför det? Jo, för att du har en fantastisk process. Det vill säga, där du petar in i din process i kvartal 1 kommer du få resultat för kvartal 2, kvartal 3, kvartal 4. Det är matematiskt omöjligt att du inte kommer tjäna pengar nästa kvartal.
Det här vill jag framea, för det här är ett guldkorn. Jag älskar att du kom in på det, och jag vet att du vet att jag gillar det. Yeah. Det här är liksom så här, process, vi måste bara fånga det. Yeah. Du som lyssnar på det här nu, du sa det så bra. Det du gör i kvartal 1 kommer du bli belönad med i kvartal 2 och så vidare och så vidare. Yeah. Det här är förmodligen en av de absolut viktigaste sakerna, skulle jag vilja säga, oavsett om du startar eget bolag, menar jag, oavsett vilket format du gör det, så är det. Jag brukar prata om det utifrån att ha det här med frekvens. Om du har en hög frekvens kontra låg frekvens, så kommer det liksom, en låg frekvens, det är lite som en vilopuls så här, boing, boing, liksom så här. Det leder till ett visst resultat. Har du en hög frekvens, liksom, då är det en helt annan sak. Och det är klart, det går att göra på flera sätt. Direkt när jag säger den meningen så vet jag att folk tänker, ja, då ska jag jobba hårdare och så ska jag göra det. Och ska jag säga, ja, fast vi lever i en annan tid idag. Du kan ha hög frekvens utan att slita ihjäl dig, men det kan vi ta sen. Jag älskar att du sa den meningen. Det du gör i kvartal 1 blir du belönad med i kvartal 2 och så vidare. Ja, det är riktigt bra. Jag hoppas du som lyssnar på det här verkligen fattar det, för det är också väldigt kopplat till en annan grej du sa förut, och det är det här med tålamod.
Ja.
Och det är ju någonting som i dagens samhälle bara blir mindre och mindre och mindre. Och för att koppla en fråga till det då, i det spåret. Har du sett någon liksom röd tråd på vad tar det i snitt? Alltså vad ska man räkna med? Att det kommer ta så här lång tid att komma igång som mäklare. Finns det något tal i det? Eller är det extremt individuellt så det går inte?
Det är extremt individuellt, men många pratar om att du ska ha dina två hundar och så vidare, och jag köper inte det, utan om du gör saker och ting rätt by the book som jag gör, så 6 månader så är du igång. Och min sambo, hon har haft 1 månad och hon omsatte 0. Det var hennes första månad, då var hon budgeterad först. Sen dess har hon aldrig haft en 0 månad. Hon har alltid haft en bra lön, sen går det upp och det går ner. Men hon gjorde rätt i början, så vi stängde gapet i den här delen som gjorde att hon kom igång på 6 månader. Hennes 6:e månaden gjorde en all time high. Jag tror inte hon har slagit det än. Och det var på grund av processen var så jävla fin i första kvartalet. Och det som man kan säga då, för att ta det här ett steg djupare med process och den delen. För jag tror att det här är rätt så nyttigt att tänka på. Ja. Process för mig, det är framtid.
Ja.
Medan då till exempel resultat är dåtid. Det är ju vad du redan har gjort, eller hur? Så processen kommer att förutse din framtid och resultatet säger bara vad du har gjort i din dåtid. Kallar det för orsak och verkan.
Just det.
Och ska vi ta det här ett steg till, så det här är jag kopplat till. Du vet, jag har varit på Tony Robbins utbildningar i Miami ett par gånger, både Business Mastery och Date with Destiny. Jag har varit på hans UPW i England. Jag har väl anlitat typ de dyraste och bästa mentala coacherna i Sverige också. Men den absolut bästa saken som jag har lärt mig av Tony Robbins, som jag aldrig någonsin kommer sluta jobba efter, det är följande. Han säger så här att om du har den här förmågan så kommer du bli framgångsrik oavsett vart du är någonstans i världen, oavsett tidsålder. Och det är din förmåga att kunna se, använda och skapa mönster. Jag ska bryta ner det och förklara lite hur jag menar med det här. Då är det så här, vi leker med tanken att jag ska lära dig spela piano. Kan du piano förresten?
Nej,
vi leker med tanken att jag ska lära dig spela piano här då. Ja. Men jag säger så här, du Michel, varje gång du trycker på den här tangenten så är det en C-ton. Varje gång du trycker där så är det en D-ton. Det kan vara samma varje gång. Varje gång du trycker på de här 3 tangenterna så har du ett C-akkord, ett G-akkord, ett F-akkord och så vidare. Varje gång du trycker på de här akkorderna i den här ordningsföljden, i den här rytmen, så kommer du spela Ida sommarvisa. Varje gång. Varje gång du trycker på de här tangenterna eller de här akkorderna i den här ordningsföljden så är det Fyrilis. Vad är det egentligen vi har gjort per definition? Vi har sett mönster och vi har använt mönster.
Just
årstiderna, samma sak, de kommer, det har aldrig varit med om att sommaren har kommit någon annanstans än efter våren, de kan vara kortare och längre, men årstiderna har sitt mönster. Magin sker sen när vi tar de här ackorderna som jag har lärt dig och så spelar du din egen melodi. Och det är så jag coachar, jag lär dig att hitta processer i ditt välmående, i ditt mäkleri, i ditt sälj, som gör att det leder fram till resultatet du vill ha. Och då kan jag förutse att du kommer dit om vi kan skapa en process, det vill säga ett system, en struktur, rutin, vana, kallar det vad du vill. Men varje gång du använder de här mönstren så kommer du få det här resultatet.
Ja, det är så sant så klockorna stannar. Och jag ser ju den extremt mycket i den världen jag springer i. Alla de jag coachar. Och också självklart inom kampsporten. För det, ja. Där har vi ju exakt samma grundprinciper då. Vi brukar prata om det att liksom, kampsport är ungefär som att lära sig ett språk. Du lär dig slag, du lär dig sparka, det som ord för ord. Och sen sätter vi ihop det i bestämda rörelser som vi kallar för kata i karaten. Och det är som att lära sig hela meningar. Och till slut så kliver du in i ringen och fightas. Och det är där vi pratar då. Vi lär oss att prata flytande. Yeah. Och det är ju någonting som är ganska intressant. För du går ifrån ett statiskt lärande med en förutsagd händelse då till att du måste lära dig att fatta snabba beslut.
Yeah.
Och det är också väldigt intressant när man bryter ner det att när 2 riktigt duktiga fighters kliver in i ringen. Eller när 2 fighters kliver in i ringen spelar ingen roll vilken nivå de är på. Den som vinner är ju inte den som kan flest tekniker. Det är den som fattar bäst beslut och snabbast beslut i den splitsekunden. Och det är ju det man får träna när man går från den trygga. Okej, nu har jag lärt mig lite i luften. Nu har jag lärt mig lite rörelser. Jag har lärt mig att sätta ihop det här. Men nu ska jag göra det mot en motståndare som inte har fått instruktioner att reagera på ett visst sätt eller svara på ett visst sätt då på mina attacker eller så vidare. Det är sjukt intressant hur nyttigt det är att sätta sig i det här. Och du som lyssnar på detta, jag tycker du ska verkligen tolka det här utifrån. För jag skulle vilja putta in det i den här tanken att marknaden har, alltså du, vad ska man säga, det finns ett universitet i görandet. Det finns en lärdom i görandet som du kan inte gena.
Ja.
Jag kan ju titta på hur mycket filmer och hur mycket klipp och grejer som helst på fight. Men jag kommer inte förstå mig själv framförallt förrän jag kliver in där och tar de första smällarna.
Ja.
Och det menar jag är ju extremt kopplat till det du pratar om nu. För att först och främst, jag måste våga börja spela överhuvudtaget. Men det kommer ju inte bli rätt i början. Men till slut så har du gjort det så många gånger så att du inte ens tänker på att du sitter där och spelar 4 release.
Ja.
Och då har vi ju verkligen liksom inte bara lyckats skapa någonting. Vi har skapat ett muskelminne som gör att jag kan göra det utan ansträngning. Det är sjukt intressant detta, Tobbe. Och du sa någonting om 6 månader.
Ja.
Vad är det som gör att det är så många som slänger in handduken? För jag känner ju till statistiken i mäklaryrket och den är ju ganska brutal.
Ja.
Om man bara tar på det lite. Varför är det så många som år efter år ett slänger in handduken i mäklaryrket?
Ja, men jag tror att du kommer aldrig riktigt igång och känner inte att du får det flowet och känner dig kompetent och duktig, utan du går hela tiden med en känsla av att du inte riktigt lyckas med saker och ting. Och tyvärr, sett över hela mäklarbranschen, så är onboardingen alldeles för klen och konkurrensen är jävligt tuff.
Ja.
Och om du inte då som franchisetagare eller ledare går in och tränar dina medarbetare och hjälper dem att få självförtroende och kompetens så fort det bara går, det kommer vara några som fixar det, för att de kommer bara köra på och till slut släpper det. Jajamän, ja, men så har du de som med lite lätt styrning och ledning på rätt sätt faktiskt kommer igång och de får lite kompetenshöjning och lite push och stöd och så vidare. Sen finns det vissa som, jag till och med när jag drev mäklarkontor, det var också ett misstag jag gjorde, att jag hade någon som jag coachade ett år som aldrig kom igång. Det borde jag ha sett efter 3 månader.
Och vad är varningssignalerna där då? För jag vill fånga det lite.
Varningssignalerna är när du har en person som inte är coachable, och en coachable person, den är beredd att tänka nya tankar, den är beredd att testa nya beteenden. Och den är beredd att utmana sig själv på olika sätt. Men om du inte är coachable, då ska du hitta något eget nytt sätt som aldrig har hänt förut. Och det finns några få exempel på det, men det är inte den stora massan. Utan du ska försöka att vara nyfiken och lyssna och lära och titta på dem som har gjort det innan. Vad är det för bra saker som jag kan göra? Och ofta så är det att man har för låg aktivitet i början. För det är jobbigt. Det är jobbigt att sitta och ringa och boka möten och gå på möten som inte ger någonting i början.
Ja, och väldigt många har ju ingen säljbakgrund från början, vilket gör att det jobbet blir ju 3 gånger. Alltså, det är ju en sak att en säljare som har bytt jobb vet ju någonstans, okej, detta ska jag göra. Men har man aldrig jobbat med sälj och ger sig in i ett yrke där det blir en verklighet som plötsligt säger, jaha, jag skulle ju bara stå och visa schyssta lägenheter. Vad händer nu liksom? Du nämnde onboardingen där lite, Tobbe. Och det här har jag ju sett också. Och en tanke jag har haft så här är att, är det för att det är en kultur som har hängt i länge att vi bara liksom, ut och kör? Eller varför är det så dålig onboarding, tror du, i generellt när det kommer till mäklarbranschen?
Ja, mäklarbranschen generellt skulle jag säga att det största problemet är att de flesta franchisetagarna och ledarna mäklar själv också. Vilket gör att de ska både vara ledare och mäklare, och det är nästan lite för mycket att begära av en ledare att mäkla och leda samtidigt, för då har du inte tid till onboarding, för det kräver eftertanke, reflektion, sambesök, det kräver träning med repetition med personen och det tar tid. Så mäklar man samtidigt och ska omborda, så brukar det någonstans brista i kvaliteten. Ofta är det affärerna man har med kunderna som går före. Och sen har vi några fåra som är ledare, men de kanske inte. Vissa tar dem är jätteduktiga, jag har sett som är duktiga ombordar, men det är en sak att mäkla och det är en annan sak att leda och det är en tredje sak att coacha.
Definitivt.
Jag skulle säga att coachningen är det absolut svåraste.
Mm. Och det är ju, jag menar, många som, och coacha både andra men också sig själv, tänker jag. Ja. Var min spontana när du kom in på den. Nej, men det är grymt intressant. Man kommer ju till en breaking point där det börjar släppa lite, det börjar hända lite grejer och sånt där. Vad är nästa steg då? Jag har kommit över den här första kunden och liksom, jag börjar få lite koll och så här. Vad är nästa steg för mig? Vad ska jag liksom tänka på sen?
Ja, men det är ju så här att du behöver ha lite nya beteenden kopplat till att du ska göra en ny resa. Om vi nu säger att du ska gå från en ny mäklare till en erfaren mäklare. Nya mäklare kanske är med på fotograferingar, de är med på besiktningar, de dubbelkollar allting. När du kommer lite längre fram, då har du inte tid med det, för nu behöver du klara av att hantera fler affärer. Då behöver du släppa vissa typer av beteenden. Släppa kontrollen över foto och besiktning. Du behöver kanske göra snabbare bostadsbeskrivningar. Och sen det som är största misstaget man gör här för att inte komma in och bli det, att man börjar tappa processen igen.
Yes.
För nu börjar jag på att göra affärer, så nu tror jag att allting går av sig själv, så jag har inte koll på mina nyckeltal. Nu kommer den inverterade varianten av det här. Nu har du ett jättefint kvartal 1 i resultat, dåtid, och din process går ner. Och sen i kvartal 2, 3, 4 så börjar omsättningen gå ner. Du fattar inte varför. På grund av att feedbackloopen är alldeles för lång. Men går jag in i ringen med dig och får en rak höger, så är jag boom, det vill jag inte göra om mer, eller hur? Men om jag har felaktiga beteende i min process, då kommer ju konsekvensen i kvartal 2, 3, 4, så fattar jag inte riktigt vad som har hänt.
Och det här är ju, det här kan jag säga, off the charts, det här gäller alla. Så vad du än gör, lyssna nu ordentligt, för det här är precis konsekvenser. Jag skulle säga, oavsett om du är säljare till och med eller egenföretagare i någon form, är precis det här som är problemet. Och jag tror att det handlar om att man förstår inte i grund och botten det här med orsakverkan då eller resultat och framtid eller process med det.
Ja.
Och det här är så att jag älskar att vi hamnar det här, för det här är verkligen. Förstår man bara det här, så har man kommit otroligt långt, skulle jag säga, i det här spåret. Ja, men det är riktigt coolt. Är det något mer i det här? Vi tittar på mäklare som du tänker att, men det här får vi inte missa.
Nej, men jag tänker vi kan vara kvar i det här med, som vi pratar om, processen och det här du vet med kvartalerna. Det jag hjälper mäklare också att göra, det är att rent visuellt kunna se det här. För att det är en sak att vi kan, och många pratar, det känns si och det känns så.
Ja,
det stämmer inte alltid med verkligheten. Så om vi tittar på data, det vill säga dina nyckeltal, då kan vi se vad har vi framför oss. För det är ju det data har egentligen en enda sak. Det vill säga vem som helst kan läsa statistik, vad det nu är. Och då tänker folk att det vi kan göra det är att se vad som har hänt. För det är egentligen vad data är. Det är en massa siffror om vad som har hänt.
Ja.
Den som är duktig däremot, den kan använda sig data för att förutse framtiden, eller hur?
Ja, precis.
Ja, och det är det vi vill göra. Vi vill kunna visuellt se vad dina nyckeltal kommer leda till för resultat på framtiden. För då kommer du kunna agera innan det är för sent.
Just det.
Så när jag lär dem att sätta en budget och lära sig sina nyckeltal. Jag vet inte hur många mäklare har gjort det med. Ja. Och så säger de i början, så här, men du vet Tobbe, det med siffror så det är ingenting för mig. Jag bara kör på. Okej, jag fattar, men låt mig bara gå igenom det. Och sen när vi gått igenom det och satt en budget, så säger de, det här känns ju skitbra. Nu vet jag exakt vad jag ska göra och nu kan jag ju se vart jag ska kunna komma. Jag tror att jag kopplar deras nyckeltal till deras framtida lön, så de vet vad som händer nästa månad, så de kan ta långsiktiga beslut.
Ja, men det är så guld detta. Jag pratar ju ofta om att nummer ett, du behöver veta din basbudget. Och det har att göra med att när man pratar budget med många företagare då blir det ofta så, om jag ska sälja för 100 för fyllen, och så börjar de balla ur liksom. Så jag säger, ja, det är skitbra. Men vad har du för budget för att kunna fungera? Så jag pratar om basbudget utifrån att de räkningarna är betalda i tid. Yeah. Du får mat på bordet, men det är absolut ingen champagnefrukost och det är liksom inget flash. Men du fungerar. Vad är det för siffra liksom? Och då blir folk så här, ja, det är ungefär det. Okej, kanon. Hur många affärer motsvarar det? Mm. För då blir det väldigt, alltså, för jag tror ju på verkligen det här att liksom keep it simple, stupid. Yeah. Och där är en sån här grej som jag alltid börja med när de kommer till mig. För att det är väldigt lätt att när man pratar sälj, så är det väldigt lätt att det ballar ur. Och framförallt idag när alla ska köra Ferrari och de ska vara framgångsrika och de ska inte jobba och de ska ändå tjäna pengar. Och ja, jag är så jävla trött på dem. Skit. Ja. Men då kommer vi in på detta då, och då blir det verkligt för dem att okej. Okay, för det blir också så här, vad är det jag måste få? För det är ju också kopplat lite till de här KPI:erna som du är inne på.
Ja, ja.
Att processen, att förstå den, handlar ju också om att kunna relatera till de stegen som är där.
Ja, ja. Du är helt inne på rätt sak. Det man gör, som jag gör, som är precis där du säger, det att då börjar man först med den här budget som är någon form av omsättning eller lön beroende på vad det är.
Ja,
och sen räknar man om den så vi vet, är det en lön så kan vi räkna om den till omsättning. Sen räknar vi baklänges, då behöver jag ta reda på så här, vad har jag för sale rate, det vill säga hur stor del av antalet uppdragen jag tar in säljer jag löpande under 12 månader. Då får jag ett antal uppdrag jag behöver ta in. Sen tittar jag på min hit rate och så får jag fram hur många kundmöten behöver jag gå på under de här månaderna. Och helt plötsligt när jag har, och så snittarvode, då kan jag räkna ut matematiskt vilket beteende jag behöver ha i processen för att nå mitt resultat, min framtid. Och sen när vi periodiserar över det här också, för vissa tror att vi kan ta det där sett över 12 månader, men i mäklarbranschen så är vissa månader betydligt bättre än vad andra är.
Så är det.
Och då behöver man periodisera ut det per kvartalerna och sen har man en process. Så länge du följer processen så kommer du nå ditt resultat plus minus några procent i slutet på året. Simplest.
Det är så himla underbart att ha den här konversationen, för det, så är det ju. Och det, jag gillar hur du sätter andra ord på de här grejerna. Men ändå enkelt, så det är lätt att förstå. Och jag skulle säga igen, det här är lika verkligt oavsett vad du gör. Har du startat ett bolag, ta och lyssna och skriv ner, för det här är otroligt viktiga grejer. Och det här är en av de grejerna som gör att många dribblar bort sig, skulle jag vilja säga. Och hamnar i det här chansartade, ryckiga, där jag också har varit. Jag säger inte alla andra, jag har också levt i det spåret. Och det var väl en av de stora paradigmskifterna för mig. För jag tillhör kategori, jag kan jobba nonstop. Liksom, det finns inget stopp i grindet. Det är en gåva, tycker en del. Fast jag brukar säga, ja, fast den kommer med en förbannelse. För stannar man inte upp i det så blir det liksom bara kaos. Ja. Men det du pratar om nu skulle jag säga är den där övergången från att jobba amatörmässigt med sitt sälj till att faktiskt börja äga och professionellt jobba med sitt sälj.
Ja.
Så det här är, aj vad bra det är alltså. Det är så in i helsike jäkla viktigt. Och gör man de här grejerna, förstår man vad du har delat här nu, så skulle jag hävda att det blir natt och dag på den här resan.
Ja.
Liksom, överlag då. Jäkla tid, jag ser tiden bara rinner iväg här, Tobbe, och du och jag ska definitivt snacka mer, men vi har så mycket mer. Men jag vill hinna prata om podd också, för någonstans på den här resan så startade du upp en podd. Berätta lite om din podd här, och varför startade du den?
Ja, men precis. Nej, men jag har ju startat Mäklarbos podcast och den har ju växt enormt mycket nu här, och det är ju definitivt Sveriges mest största mäklarpodd i sociala medier. Jag har inget annat sätt att mäta det på, men under den här säsongen som jag haft nu då, nu är det 22 avsnitt när jag stänger säsong 1, så har vi haft snart 40 000 lyssningar och jag tror det är någonstans över 3 miljoner visningar på sociala medier, på mina sociala medier. Och den startades egentligen med att jag kände så här att jag vill ju träffa de bästa mäklarna och lära mig av dem. Jag hade ju suttit på ett kontor i Karlstad med jätteduktiga mäklare, men jag behövde ju bredda den här kunskapen. Och då tänkte jag återigen så här, hur fan ska jag göra det här liksom? Jag gillar att göra saker och ting lite extra och lite bättre med större kvalitet, så jag tog in en producent. Och lite på chans då så stack vi och spelade in 4 avsnitt i Stockholm, tog med honom. Och sen stack vi ner till Kalmar och spelade in 2 avsnitt. Så jag tror jag betalade 45 000 eller något sånt där för 6 avsnitt. Jag hade ingen aning om vad det här skulle bli överhuvudtaget. Och sen körde jag igång den där. Och sen efter det så byggde min producent en studio här i Karlstad. Så nu har vi ju, jag tror det är Nordens bästa. Det är snart 1,5 miljoner i den där studion, poddstudio. Så nu har ju gästerna kommit till Karlstad. Så nu har jag inspelning till exempel på lördag. Vi ses ju här en tisdag. Så nu har jag 6 poddgäster på en dag. Så då spelar jag in massa avsnitt samma dag och sen sänds de här längre fram då helt enkelt. Så det blev jättepopulärt och både mäklare, gillare och även andra generella säljare. Det är mycket, de pratar om sin livshistoria, sina problemställningar. Jag vill gå mer på djupet. Mäklarbranschen är ju generellt sett utifrån lite ytlig sådär. Och vi kanske inte alltid pratar om allting som är jobbigt, men när vi får mäklare som är de mest framgångsrika i Sverige som sitter och berättar om hur de har blivit utbrända, hur de har varit på utlandsresor och inte kommer ihåg någonting, hur de har varit hos läkaren och hur de har tagit sig tillbaka från de här sakerna. Då blir det intressant på riktigt.
Verkligen.
Så jag ville gå på djupet och förstå människan och problemställningen.
Ja, det är grymt. Nej, men jag har sett den och och lyssnat på lite avsnitt också. Och det är ju definitivt proffsigt. Och det säger väl mycket om dig. Du gör det ordentligt. Det är liksom hela, men det och det är ju bara att titta på det. Alltså, Du gör allt ordentligt, Tommy.
Ja, men det gillar vi. Tack för det.
Det är liksom, jag skojade med ni som bara lyssnar. Han sitter i ett förbaskat snyggt hemmakontor. Och så skojar jag och sa det. Har du en schysst green screen där eller? Men det är ju på riktigt hans kontor.
Ja, men och jag sa att det är en uppgradering på gång också. Ja. Så att vi har stylisterna på gång med lite nya lampor och sådär. Så vi ska fixa till det lite till.
Ja, riktigt, riktigt bra. Det är inspirerande. Och avslutningsvis här nu då så tänker jag ju att det finns alltid, vi har blivit inspirerade på olika sätt och vi har tagit till oss. Har du någon litteratur som du bara säger, ja men det här är ett måste liksom. Jag brukar säga, nämna 3-4, men ta, finns det ett par böcker till exempel som du bara, det här måste du verkligen ha tagit dig igenom?
Ja, men Robin Sharma har skrivit en bok som heter The Everyday Hero Manifesta som jag gillar, och det är för att han tar upp liksom fler saker än bara den här materiella delen. Han pratar om det spirituella, det mentala och det känslomässiga. Och även då det här materiella som vi har runt omkring. Så jag tycker han målar en ganska bra bild av hur du ska ta hand om dig själv som människa. Och när vi jobbar som entreprenörer och säljare så är vi ju hantverkarna i yrket, och vi har inte ens varit inne och nudda på det, men det är ju 80% av det jag gör när jag coachar, det är att hjälpa människor med sitt självledarskap. Och självledarskap för mig handlar ju om din förmåga att vara medveten om och kunna styra dina tankar, känslor och beteenden. Och upp till 95% av det du och jag tänker, känner och gör på en daglig basis är fullkomligt autopilot. Tills den dagen vi börjar lära oss att ifrågasätta våra tankar och våra känslor och våra beteenden. Och vi börjar bygga processer i det här och system också. Så den tycker jag, The Everyday Hero Manifest, är klockren. Sen skulle jag säga att Tony Robbins, man får säga vad man vill, stor amerikan, stora tänder, stor skalle, stora händer. men alltså den, det finns ingen i världen som har bättre kunskaper. Han har ju liksom varit i den här branschen i 50 år. Jag kan ta ett exempel, jag var på Date with Destiny. Det var ju 6 dagar från klockan typ 9 på morgonen till 2-3 på natten. 6 dagar i sträck körde han. Och han var där varenda dag. Han kunde köra föreläsningar 5-6 timmar på raken utan att ens gå på toaletten. Oj. Och det här är ett av eventerna han kör. Han kör 12 eller 14 per år och har gjort i 50 år. Bara jobbar personlig utveckling och mindset och business och allting. Så vill man liksom bli en bättre företagare och en bättre människa överlag, så är mitt absoluta tips att kolla upp Tony Robbins olika delar som han har. Han nu skriver en massa böcker också, men ja. Kolla upp man som person helt enkelt.
Ja, men det är väl ingen som inte har, som har varit där, menar jag, som inte är supertaggade, berörda, alltså transformed, jag hittar inte ordet. Och det, jag tror att det här är, vi lever i en tid, tror jag också, där vi måste börja anamma väldigt mycket mer personlig utveckling. Det har varit lite sådär. Första vågen kom väl lite när den här boken om Law of Attraction, eller filmen av Law of Attraction kom.
The Secret, va?
The Secret hette den, så var det.
Yeah.
Då blev det ju lite mer mainstream att titta på de här grejerna och bli mer medveten om att våra tankar styr vår verklighet och så vidare. Men jag tror att vi är inne i en ytterligare ny våg i det här. Och vi kan ta någon minut till på det, skitsamma. För det, jag tror att det här är superviktigt det vi pratar om nu. Det är det viktigaste av allting. För i en värld där vi också vi får så sjukt mycket på oss hela tiden. Intryck, vi jämför med allt och alla. Det ska vara på ett visst sätt, vi ska leva på ett visst sätt, vi ska ha en viss standard, och gör vi inte det så är vi misslyckade. All lycka är extern hela tiden, och alla framgångar är externa. Och där tänker jag ju att en stor del av personlig utveckling handlar ju om att någonstans landa lite även vem fan är jag.
Ja, 100%. Och det som jag tänker på när jag jobbar med min personliga utveckling är att försöka att leva livet inifrån och ut, inte utifrån och in. Det vill säga de externa sakerna, utan hur vill jag må, hur vill jag vara? Och det är de här sakerna vi tar tillbaka till det här med, som Tony Robbins pratade om, det här med att se och skapa och använda och skapa mönster. Du har ju ett typ av tankemönster, beteendemönster och känslomönster, omedvetet. När du kan lära dig att börja se det här och börja förändra mönstret i linje med vem du vill vara och vilka resultat du vill ha, det vill säga bygga en process av det också, även om det låter tråkigt. Och det är ju det här som är det absolut viktigaste som jag värnar om för mig själv på en daglig basis, det är min energinivå.
Ja.
Och min energinivå, det kan du översätta till känslotillstånd, till frekvens, till vibration, kalla det vad du vill. Men mitt jobb är att sätta mig själv på en daglig basis en hög energinivå som möjligt för att jag ska kunna ha mer tillgång till mina förmågor och ge till alla andra. Mina barn, min fru, alla jag coachar, det är det absolut viktigaste.
Ja. Nej, men det är 100% så. Och låt oss fånga den då. Vad gör du själv för att bibehålla?
Och nu kan jag säga så här, nu kommer det vara en del som pratar om, så man behöver inte gå upp klockan 5. Jag säger, man gör precis som man vill. I mitt liv med småbarn så passar det här perfekt. Klockan ringer 05.00. Snooze är totalt dött hos mig, för det tar bort ditt självförtroende. Och det som händer när du snosar på morgonen, nu är det säkert någon som blir lite frustrerad på mig, men det du egentligen säger för dig själv när du snosar, det är att när någonting är jobbigt så skjuter jag på det. Och har jag det typen av beteendet det första jag på morgonen, så kommer den sannolikheten med samma beteenden öka. Som 05.00 ringer klockan, jag kliver upp, jag sätter mig ner på mitt hemmakontor där nere, tar en kopp kaffe och vätskeersättning, drar av all administration, mail och allting, så att jag känner att jag är i fas. Och sen efter det så går jag ut och går en promenad, möter dagen, förhoppningsvis så får jag se en solnedgång många gånger per år. Och varje gång jag drar in lite nytt syre i lungorna när jag kliver ut på morgonen och får ta en promenad och se en ny dag vakna till, så känns det som att jag är världens lyckligaste människa. Sen när jag har gjort det så är det in i gymmet och nu utmanar jag mig själv i ungefär mellan 40-45 minuter fysiskt på olika sätt. Styrketräning, crossfit, konditionsmässigt. Och sen direkt efter det så sätter jag mig ner och mediterar i 15 minuter. Det är det svåraste jag gör, för att jag har svårt att vara tyst som du märker. Jag är duktig på att snacka. Så då mediterar jag en stund. Och sen efter det, beroende på årstid, men så länge det inte är mitt i sommar, så går jag ut och kallbadar och sen spabadar jag. Är det under sommar så går jag upp och tar en kalldusch i 3 minuter och sen spabadar jag. Så det är ungefär 2,5 timme är för mig att ta hand om mig själv, sätta på mig rustningen för dagen. Sen är jag all yours resten av dagen fram till 10 på kvällen. Sen lägger jag mig. Och sen är det rinse and fucking repeat.
Ja, det är ju en helt galen, fantastiskt. Jag skulle först fråga så här, lämnar du ungarna vid typ 10-11 då?
Min fru lämnar och hämtar barnen varje dag.
Ja.
Och det här är ju som det har varit nu under uppbyggnaden av det här företaget. Att mina coachmöten börjar 8 och slutar mellan 18 och 19 på kvällen, beroende på. Jag har ju någonstans mellan 45 och 50 individuella coachmöten i veckan, som är mellan 30 och 45 minuter. Och det är precis vad du är inne på det här tidigare. Så är det så att jag ser just nu, så är det som att jag presterar som en elitidrottsman i min karriär. Och då måste jag ta hand om mig själv fysiskt, mentalt, emotionellt som en elitidrottsman. Det finns inget annat om jag vill vara på den här nivån och leverans. Och det har jag bestämt mig för.
Det är 100% så. Och det är... Nej, men jag har inte så många grejer för mig. Men jag går upp.
Men du går ut och går.
Ja, jajamän. Jag vet att du har sett det.
Och dricker lite kaffe och sitter framför datorn. Ja,
exakt. Yeah. Jag går upp ungefär 5:20. Ner, sätter på mitt kaffe. Det är liksom my holy moment. Där sitter jag och reflekterar lite. Och bara liksom tänker vad ska jag göra under dagen och så. Och sen tar jag på mig så går ut och går. Och jag har den här att jag går exakt 4,56. Så.
Ja.
Yeah. Och så är jag tillbaka. Och det gör jag utan hörlurar, ingenting. Jag går bara i mina egna tankar och det är högt och lågt. Men jag började faktiskt med det, för det här är en grej som jag kommer att ha ett helt eget avsnitt till. Men jag har jobbat mig ur en riktigt tung dipp som jag har haft.
Jag har
förmodligen en av de tyngsta jag har haft i vuxen ålder. Och det var liksom en dominoeffekt av dödsfall och massa olika grejer. Och jag insåg ju någonstans att nu kom det ikapp mig, och det kom ikapp mig som en spark i ansiktet, verkligen. Och det är lite naket att säga det. Jag ska ju vara killen som är bulletproof ungefär, va? Men det var bland annat min fru som var, nej, men du behöver fixa detta. Och då kom vi till det som du var inne på nu, som jag bara ville fånga, att ta hand om dig själv. Alltså du är i elit. Delen av ditt liv, och då måste du träna och ta hand om dig själv som en elitidrottare. Jag älskar att du sa den delen, för den är verkligen så sann. Så för mig var det ju så här, okej, nu är jag i ett helt annat läge. Jag kan inte förvänta mig att prestera som jag gör när jag är på topp.
Ja.
Jag måste fixa detta. Så det blev liksom min sån shit, jag måste göra något. Och då var det energin, det var det jag ville komma till. Det var energin som blev mitt prio ett. Jag måste fixa energin. Och det var därför jag i februari där någonstans började gå ut och gå. Och bara helt så här, okej, varje dag får jag bara ta en dag i taget liksom.
Vi kan ta en sån grej sen off-cam, du och jag. Ge dig en timme som du får helt fritt att ta med som ett coachmöte som kommer kunna förändra resten av ditt liv med några små saker, bara kopplat till din energi. Så hör av dig sen så ska vi se till att du får det. Som tack för att jag får med korden.
Yes! Ja, du ser då så gött. Yeah. Ja, men världsklass min vän. Så himla mycket guldkorn i det här. Och ni som lyssnar på detta, gå in och följ Tobbe på podden. Det är massa bra grejer där. Jag kommer lägga alla dina länkar i poddavsnittet här också. Är det något mer du skulle vilja skicka med till lyssnarna här nu innan vi avrundar?
Nej, men jag skulle vilja säga så här, oavsett vart du är, om det är så att du är entreprenör eller om du är anställd någonstans och du drömmer om någonting, du vet att det finns någonting mer där framför dig, någonting som du önskar och tror. Det största hindret till att vi inte kommer dit, ett, att vi inte är medvetna och går på autopilot. Nummer två, det vi kan ta massa steg i det här, men bestäm dig 100% vad du vill först. Skit i hur och plan och strategi, utan bestäm dig för vad du vill. Sen så kommer hjärnan vara alignad med hjärtat, så kommer du hitta lösningar. Så bestäm dig för vad du vill först bara. Och är det så att du är någonstans och vill fram och ta hjälp av Michelle eller mig eller någon annan, ta hjälp av någon som har gjort den resan eller som har kunskap. Du köper dig så mycket tid och så mycket, du köper bort så mycket huvudvärk, så det kan vara värt att satsa på sig själv på olika sätt. Så det är väl det sista. Bestäm dig för vad du vill. Ta hjälp om någon finns där, precis som gör då Tony Robbins och andra, så kommer du nå dina mål.
Ja, det är bra. Det blir inte bättre att avsluta än så, min vän. Du, Tobbe, stort tack att du var med här. Underbart att snacka. Den här timmen gick på 10 minuter, kändes som. Jag fick lite skit och reda på det så här länge. Men det är också ett gott betyg. Ni som lyssnar på det här, glöm inte att ge avsnittet massor av stjärnor. Skriv gärna era tankar också i kommentarsfältet. Och har ni frågor så får ni mer än gärna ställa dem också. Med det sagt, Tobbe, tack för att du kom. Vi hörs snart igen. Och till dig som lyssnar på det här, ni vet vad jag brukar säga. Det är kitt att jag vet att du är grym. Se till att du vet det också. Vi hörs snart igen, champions. Var rädda om er nu. Ciao, ciao.
Ha det gott, ciao.